Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Här åker vi genom ett mörklagt Södermalm i Stockholm. Shit, det känns som efterkrigstiden, eller som jag tror att efterkrigstiden var.
Ja, men det här var surrealistiskt. Jag åkte ju alltså från Kakan Hermansson efter att ha spelat in Under huden med henne i Aspudden, över Liljeholmsbron, och ankommer då i Hornstull, där plötsligt hela jävla stadsdelen Södermalm bara blir kolsvart. Alltså, jag snackar alla trafikljus. Du vet, från att det är rött så bara blir det svart. Och det är då man fattar hur mycket ljus som staden faktiskt ändå har.
Ja, för att jag lämnade ju bilen i stan för att jag skulle ha den. Och helt plötsligt åker tunnelbana och så ska hoppar av liksom... Allt är så förvirrat, man fattar inte vad man är för det är så mörkt. Så jag hoppar av liksom vid Zinkensdamm och så ska gå upp för... en rulltrappa som är kanske, ja, men i alla fall 200 glada meter. Och bara såhär så gamla människor, hissarna funkar inte. Går tillbaka ner, åker bort till Hornstull där vi poddar och kommer upp och bara såhär nej. Venedig i mörker. Nej, men det är liksom en surrealistisk känsla. Och man, jävlar vad det är stressen. Ens kropp är inte van vid mörker längre.
Och så att såhär, den här platsen är förknippad med ljus. Jag tänkte på det när jag åkte in till stan, att så här, det är alltid i november som jag börjar längta tillbaka till stan.
Ja, alltid med också.
Jag bara, vad är det som gör att jag älskar stan så mycket? Gud, jag vill bo i stan igen. Det är ju ljuset.
Ja.
Det är för att det är som en jävla ljusterapi, ja, att komma in till stan. Och sen en annan grej som är så jävla härligt med stan. Det är att det är någon annan som fixar julstämning här. Mm. Det är små glitter och det är små dekorationer och alla butiker är så här fulla av jul. Man blir så här...
Man blir trygg.
Ja, man blir trygg och man får julstämning. Mm. Och det är massa härliga så här... Det känns som att det är massa härliga mammor som håller på och bara pysslar. Och alla bagerier och konditorier. Det bara hänger massa lussekatter, ja, och så här. Fy fan vad mysigt det är i stan. November, december. Då vill man liksom bara ha en våning.
Mm. Verkligen. Mm. Och jag tänker att det är därför också alltid mina relationer skaver i november.
Gör de?
Ja, alla mina relationer har typ tagit slut i november.
Ja,
eller i maj när ljuset kommer tillbaka.
Ja.
För du är så här, oh, I'm not dead typ. Det här kompakta mörkret, det är liksom, jag förstår att det är tärande för många.
Ja.
Och ju äldre man blir, ju mer tärande tycker jag att det blir.
Ja, men det är som att man glömmer bort det också. Mm. Att så här, just det, men det var i oktober då tänkte jag så här, men det är väl inte så himla farligt, ja, egentligen. Men sen när det är den här konstanta skymningen.
Mm.
Det är jävligt deppigt alltså.
Så länge löven är kvar på träden tänker man såhär, Men det är jävligt mysigt med hösten, det är rött och det är hit och dit. Och sen helt plötsligt så är det inga löv. Och då är det så här, nej men vem tog min kropp?
Jag har alltid så här naket. Men det måste ju vara något jävla instinktivt i oss som säger så här: run, run, run from this hellhole. Nothing is eatable anymore. Mm. Typ.
Men apropå det så tänker jag så här: nu är vi tillbaka rikare breddgrader. Vi närmar oss Vasastan och nu är precis så, är så här livets glada dagar och jätteljus. Så det verkar att här har det inte...
Här är inte massivt strömavbrott.
Nej, och nu känner jag mig redan mer lätt om fot.
Men vi får väl återkomma för att vi ska nu, alltså vi försöker ta oss, vi vill bara ge en liten så här live report om det här sjuka tillståndet. Vi skulle alltså ha klivit in i en poddstudio men kunde inte göra det på grund av obvious reasons, ingen el i poddstudion. Mm. Så nu får vi åka liksom till Anns kontor för att försöka podda därifrån. Men vi ses snart.
Hej då!
Hej och välkomna då till inte din morsa som idag sitter i Anns kontor.
Mm.
Mm. Det blev en liten, vad ska man säga, en liten spontanare här inne på grund av, av anledningar som vi redan har gått igenom, så kan vi säga.
Ja.
Men välkomna i alla fall ska ni vara till inte din morsa. Det är succépodden som vi brukar säga nu för tiden.
Det är från Göteborg.
Jajamän.
Det var länge sedan vi var i Göteborg.
Ja, för fan. Dit längtar man.
Mm. Jag skulle ju åkt dit, jag har gått på Sound of Music.
Ja, vad hände? Du skulle ju åkt dit med Bobo.
Ja, men alla blev sjuka och hit och dit. Men resten av ligan gick på Sound of Music och vi kan väl lyssna lite här då. Ja, hur som helst så gick då mina kompisar på Sound of Music med sina barn. Och de grät i genomsnitt 2,5 timmar. På grund av så mycket nostalgitripp.
Det var så jävla underbart alltså.
Ja. Så då var det som hände förr. Regn ska sopas för vår dörr. Det var på den tiden när livet var enkelt. När kvinnor var kvinnor och män var män.
Var det det som var liksom den så kallade... nostalgitrippen, att man bara kände så.
Ja, men jag tror att de var stora fans. Men jag tänkte på det när vi... Du var inte med, det var du var på Anitas tallriksrelease.
Ja, men jag hade ju en unge som jag var tvungen att åka och kolla foten på.
Jaha, det har jag missat. Det får du berätta sen.
Ja.
Men då var vi i alla fall där. Och då satt jag bredvid fantastiska... Ja, hon är ju kock och tv-profil. Jessica Frey.
Ja.
Och så tänkte jag...
Julia Frey syrra,
eller? Ja, precis. Hon, men hon syns ju på TV4 och har skrivit massa kokböcker. Jag tror hon har skrivit så här 16 kokböcker. Men laga lätt, hur svårt ska det vara? Det är mycket så här... Ja, men det gillar man ju.
Mm.
Goda maträtter som man gör bussnabbt och busenkelt. Hur som helst så sitter hon där. Hon är väldigt snygg tycker jag. Hon är väldigt kvinnlig.
Mm.
Hon är lite femme fatale från 50-talet. Mycket läppar och tuttisar och så här. Mm. Men vi var på Spesso som ligger precis vid Malmskillnadsgatan.
Mm.
Och så hade hon liksom ramlat ut där då med sina så här, mjölkstina tuttisar och knallrigt läppstift och så höga klackar. Och så bara hittade hon inte.
Mm.
Så jag vet inte, de flesta kanske vet vad som sker på Malmskillnadsgatan. Hon var så här, det var fel ställe
att så här, vingla runt
runt på.
Men fan vad sjukt att det ändå är så fortfarande. Ja. Men alltså för att jag har ett barndomsminne. Jag och min bästis Jossan när vi var 11 så var det sportlov tror jag. Eller om det var höstlov och vi var på Kulturhuset. För där gick vi då på någon sån där höstlovsfilmkurs. Typ. Man fick spela in sin egen musikvideo. Vi hade ju fullt upp och hade så jävla kul. Och blev filmade när vi var utklädda till ABBA. Och, det var sjukt roligt. Men då skulle hennes pappa hämta oss. på Malmskärsgatan, alltså bakom Kulturhuset. Och där gick vi ju upp, två 11-åringar. Och blev ju misstagna för att vara prostituerade. Så det stannade ju så här bilar vid oss hela tiden. Och vi bara, men gud, har Jossans pappa den här bilen nu?
Vi hoppar,
och så hoppar in hos en, tjena tjejer, hur mycket kostar ni då? Vi bara, och vi fattade ju ingenting. För vi hade ju ingen koppling till att det här var då en horgata. Och liksom, vi kunde inte ens föreställa oss, tror jag då, att män köpte sex liksom, eller våldtäkter på kvinnor. Alltså jävla sjukt. Det var en riktigt bizarr upplevelse. Vi var livrädda när det liksom gick upp för oss var vi befann oss och att vi var villebråd. Det var som att vi var så här, två rådjur som hade råkat så här, studsa in i en jaktlag. Liksom, så här, jätte...
Nej, men jag tycker att Malmskillnadsgatan känns väldigt mycket så här 80-talet, Skandiamannen, ubåtar. Den står för någonting gammalt och unket som lever kvar.
Det är väldigt mycket så här förlegade attityder. Och en så här syn på kvinnor. Jag tycker den serien var svinbra med Vera Vitali som handlade om Hinsehäxan. Det är också med de där kvarteren. Det ligger så här massa... äckliga porrbiografer där. Det är ett så här, det är dolda, smutsiga, kvinnoföraktande kvarter.
Och de kommer alla
som bor där.
Du kommer ju aldrig återhämta sig. Jo, det kommer säkert göra.
Jo, det är
men,
klart.
Men det där blev en liten passus. Men vi kommer upp då och sätter oss och äter middag ett gäng. Och bredvid mig sitter då Jessica Frey. Och jag tänker så här, gud vad hon är tuff liksom. För hennes barn är 10 veckor.
Oj, lillplutt.
Och hon ammar och så där. Och jag sa så här, jag har aldrig känt det där att jag liksom har varit iväg och känt mina barn var så små. Utan det var ju, med mitt ex var det ju upp till liksom hög ålder att han ringde hem mig. Och den där oron så att de inte ska ha det bra, att de ska ängslig. Och sen så bara se henne sitta där timme efter timme. Hon säger, min man skulle aldrig ringa. Han skulle hellre liksom skära av sig en fot. Det är liksom en stolthetsgrej att man säger, nej, du åker iväg, jag kan ta hand om henne. Ha det bra nu. Men jag bara satt och tänkte så här, jag får en sån konstig känsla i kroppen när kvinnor är så där trygga. När de är utan sina barn. Jag är så ovan, jag är så här, det är alltid någonting, någon som ringer, någon som ska swisha. Så fortfarande känner jag det där kroppsminnet. Att man är orolig att någonting har gått snett. Katastroftankarna liksom. Och då sa hon så här, ja, jag skulle ju inte vara mammaledig. Utan då sa jag till min man att han skulle vara pappaledig. Så jag skulle kunna jobba med alla mina företag. Och, så här. Och sen så när den här bebisen föddes så kände jag bara så här, nej. Gå bort från min bebis. Han var rest några veckor. Så här, du kan stanna kvar där borta. Jag vill absolut inte dela med mig om några mammadagar. Och så sa han, det skapar en frustration i vårt hem. För nu hade vi ett upplägg som nu liksom helt ändrades. Och hon sa så här, fan, det måste ändå varit rätt skönt på 50-talet. När män var så här, ja men de kunde göra sin grej. De fick jobba och så fick de komma hem. Och så tog liksom, alltså, kvinnorna hand om barnet dit. Det var aldrig någon så här tjafs om vem som skulle göra vad. Sen, vadå, det är klart att man inte vill tillbaka dit. Jag vill inte göra dem. Nej, det gör jag. Men att just det där, den säkerheten i roller. Och den finns ju fortfarande i många, liksom, många länder. Både i Europa och utanför Europa. Att så här, det är fortfarande cementerade roller. Liksom att säga, ja men man är ju det, kvinnor är det. Och sen så... kan ändå båda liksom leva ett någorlunda fritt liv och sådär. Men det är inget så här tjafs om vem som ska göra vad. För nu blir det som hon sa, så här, nu är han frustrerad. För nu tycker han såhär, ja, vad dög jag till då? Nu har du blivit snål med vårt barn liksom. Och hon tycker såhär, men då kan väl du städa och fixa lite medan jag sitter här och har myset. Han var såhär, ja men det var bara ganska intressant att tänka sig in i det där. Att man, det är mycket tid som går åt att såhär... ta reda på vem som ska göra vad enligt den nya dagordningen.
Ja, men jag tror också att det är mycket... man kan ju ha en väldig massa idéer om det där innan man faktiskt har barnet hos sig. Och man då överrumplas av vad jag i alla fall fullständigt övertygad om. Att alla som föder barn får någon form av modersinstinkt. Och det tror jag är en stor anledning. Att man har väldigt svårt för att lämna sitt barn... och åka på en middag då till exempel. Alltså man, de få gånger jag har gjort det, då har jag varit tvungen att verkligen så här stålsätta mig och nästan så här tänka utanför allt det min kropp säger. Alltså det är extremt svårt att gå emot den där instinkten på något sätt. Och den kan man inte förbereda sig på. Man kan ju ha massa idéer om att så här, vi ska dela exakt lika på föräldraledigheten. Vi ska liksom, det ska bli ett flaskbarn. Alltså så, här, så jävla mycket utav det där för att få behålla någon form av känsla av frihet och emancipation och alltså hela den grejen. Jag tyckte det där var så viktigt förut och nu tycker jag inte det är ett skitviktigt. Om jag skulle få ett barn nu, då tänker jag så här, gud, jag skulle liksom aldrig vilja lämna bort eller dela på det. Alltså förstår du? Det är the conclusion jag har gjort som fyrabarnsmamma. Mm. Att så här, nej, det skulle jag inte vilja. Jag skulle vara så jävla snål. Eller vadå, man kan väl vara båda två, men...
Du menar att Micke så här, han skulle verkligen kräva nu med sista barnet att nu kör jag hela pappaledigheten. Ligger och vila lite bara. Nej, men det är en utopi. Men jag känner likadant att om jag skulle skaffa ett barn till, det kommer ju inte ske, så skulle jag säga släppa allt.
Ja.
Jag skulle bara säga, okej, då får jag leva på 8000 månaden om ingen vill liksom pynta förresten. Och så får jag så här baka och vara min unge. Jag skulle säga gå tillbaka till liksom vikingatiden. Typ. Jag skulle ändå få ligga lite med snygga vikingamän. Nej, men det är lustigt det där. Men jag tror att alla måste gå igenom den här processen. Man måste också befästa sin position i familjen. Om man direkt släpper den, så det är svårt att hämta hem det. Det brukar man ju prata om i relationen. Att man måste sätta liksom vem man är de tre första veckorna. För sen är det lite svårt att bara säga, hej, jag skulle vilja att du var en anka när vi hade sex. Alltså, det är svårt att komma senare.
Ja, men det är väl också därför de flesta som separerar gör det under barnets första 1,5 år. För att man kanske har haft massa idéer och man har massa drömmar om hur man hade velat att det skulle bli. Och så lyckas man liksom inte leva upp till dem. Och att man är så här oflexibel liksom. Bara, nu är det här min plan och då ska jag följa den. Men när det gäller bebisar, då vet vi alla att det enda som gäller är flexibilitet. Att man bara låter barnet alltså att följa barnet på något sätt.
Men det är ändå så otroligt som jag ser, nu är min syrra väldigt liksom, ja men hon är ju, var ju 50 när Lilly föddes, så man kan ju inte ens säga att det är en äldre mamma, det är ju liksom... Jo, man kan säga att det är verkligen, det är en äldre mamma. Men förut var det så här, om man fick barn efter 40 på 80-talet, var det så här, det var ju sensationellt.
Mm, det var det.
Min kompis Jennys mamma och Malou bland annat, de var med i så här flera intervjuer för de hade fått barn efter 40 liksom.
Mm.
Och nu är det så här, nu är det sensationellt att föda barn lite efter 50.
Mm.
Flyttas det fram då 10 år till?
Jag tror att det kommer göra det.
Mm.
Eller tror du det?
Ja, men kanske inte, alltså, grejen är att det är svårt. Man kan ju bli naturligt gravid efter 40, men att bli naturligt gravid efter 50, det kanske är en på en halv mil.
Mm, mm.
Jag känner en kompis, hennes mamma var 53.
Och blev naturligt gravid, ja, och fick barnet.
Hade någon ny ung kille och de bara hoppade ihjäl sig typ. Så bara, jag är gravid. Hon var så här 27 typ. Hon bara, okej, okay, mamma, då kör vi. Ja.
Och det blev en bebis.
Ja, den stannade kvar liksom.
Äh, fy.
Men det är ju, alltså, problemet är ju att man såklart att blodet blir sämre, koaguleringen och så, alltså, oftast får man ju missfall efter en viss ålder. Jag tror att det är så här, efter 44 så är det så här, typ 1% chans. Ja, men om man inte tar hormonhjälp och sådär. Men jag ser min syrra nu, hon är liksom mormor, mamma, syrra.
Hur gammal är lilla Lille nu?
Hon är ett halvår.
Oh,
hon tuttar och snuttar. Hon har ju liksom 50 mammor. Hon vet inte, kanske inte vem som är vän. Det är jag, hennes syrror liksom. Men vad bra om hon är som mamma nu.
Ja, är det?
Ja, och det brukar man ju säga så om papper. Så, jag är mycket bättre farsa nu än när jag födde Kotten och KitKatten. Nu när jag är min nya fru. Och så här, jag satsar verkligen på barnen. Varför skulle kvinnor vara annorlunda för?
Nej, det är klart.
Plus att man liksom inte orkar heller på samma sätt. Jag fattar inte hur vi orkade hålla på, du och jag. Nej, men alltså, hur mycket höll vi på med de där ungarna och jobbade och våra karar som bara så här, var katastrofer och tv-program och böcker och sitta på nätterna och jobba och bla bla bla.
Så jävla, jag får bara stress på slaget och tänk på det.
Ja, Du ser, du är ju redan trött.
Ja, jag bara somnade. Jag började rapa upp vad vi gjorde. Jag bara, gud alltså, vad är det som händer med oss?
Mm. Men nu är vi inne på barnen i alla fall. Så nu kan vi prata lite om senaste tidens turbulens här med barnmorskekatastrofen.
Mm.
Kan man väl säga.
Mm.
Och nu har det ju varit demonstrationer på Brunkebergs torg. Och sen med barnmorskor och andra kvinns som...
Har engagerat sig i den här kampen.
Och även i Göteborg. Och dels vill jag säga så här, vad fan är snubbarna? Mm. Är det så svårt att liksom engagera sig i det här? Och då såg jag ett inlägg från Manne Forsberg, kärkompis. Och han var så här, hans fru hade varit på honom sen. Men du, vadå du engagerad? Är du engagerad i barnmorskekampen typ? Han bara, ah, men det är verkligen. Och då skrev jag där, det är för sig 10 år sedan, men... Och så här, varför han började rannsaka sig själv. Varför det är så svårt för män.
Mm.
Att på något sätt engagera sig i den här kampen. Och förlossningar. Och ja, men jag vet inte. Det handlar väl kanske om att man känner sig hjälplös. Och så här, bara glad att alla överlevde på något sätt. Och sen vill man bara liksom sopa bort det där. Men det är ändå sensationellt hur mycket som allting har med barn. Fortfarande är kvinnofrågor. Liksom, där har inte hänt någonting. Har du någonsin sett någon förutom, vad heter den, journalisten Toya som står upp för barnmorskor och skriver långa pamfletter? Ja, Alex Schulman skrev en krönika, men
förvånansvärt lite. Alltså det, jo, men det är precis som du säger, det här är ju degraderat till någon typ av kvinnofråga, och det är därför det händer så väldigt lite också. Att så här, skulle män ligga och föda på de här erbarmliga sätten som vi har gått med på? Alltså jag bara tänker på det så här, hur många... Nu har det ju liksom bubblat av förlossningsberättelser. Det har varit fantastiskt. Det är liksom lite MeToo-känsla här.
Ja.
Hur folk, alltså så här, för att vi är med om en förlossning, och man har inte så jävla mycket att jämföra med. Så man är bara typ glad att man överlever, och så åker man hem och så tänker man inte så mycket på det. Men nu när man sätter det i liksom... strålkastarljuset, vad var det jag var med om egentligen? Ja. Så här. Och jag har ju varit med om det där att inte få epiduralen satt. För att så här, narkosläkaren var tvungen att gå in på en hjärtoperation. Och vi prioriterar ju då livshotande tillstånd framför. Man bara, okej, och du råkar också ha kommit in på en helg idag. Så det finns då inte fler än en narkosläkare. Och det är man ju bara såhär, okej, det låter ju rimligt såhär. Men det är egentligen helt jävla orimligt.
Ja, att, så här, jag vet.
Det är smärtstill, men det får vi se om det går. Ungefär.
Liksom en melon ska ut ur ett sugrör. Alltså det är ju svårt. Och jag tänker så att jag har liksom inte riktigt blivit bättre med tiden. För när jag födde Bobo, vilket liksom ändå var väldigt fantastiskt där på Sofiahemmet. Med de stora...
Sofiahemmet? Var det där va?
Ja. Det var det som
gjorde ju typ en sån här nysatsning.
Precis, en lyxig nysatsning.
Alla de där lyxiga nysatsningarna är nedlagda.
Mm.
Alla.
Mm. Hur liksom...
Ja. Det säger egentligen allt.
Hur symboliskt är det? 10 månader.
Mm.
10 månader fanns Sofiahemmet. Men då var det också det, då blir jag igångsatt. Och då blir ju verkarna liksom ganska mycket starkare. För att man helt plötsligt så går från 0 till 100. Och jag hade liksom... Hade sådana verkar så att det slog liksom i taket i apparaten. De bara, vi kan inte mäta det. Och då var det samma sak, att det fanns ingen som kunde lägga epiduralet.
Mm.
Kommer snart, jag var så här, kommer snart, men då är jag liksom död, eller också så har ungen kommit. Och så var det så här, typ 10 minuter kvar, och då kommer, men nu är hon här. Jag var så här, men nu ska jag ju föda liksom.
Mm.
Och då kände jag lite så här, men gjorde de det där... Då skulle jag ändå så här omtolka det lite. De kanske gjorde det för att vara snälla. För att de tänkte så här, det kommer gå mycket lättare för henne om hon inte får det. Men så tänkte jag så här, vad skulle de lägga in någon värdering i det? Men att, liksom, det kändes som att de medvetet drog ut lite på det. Förstår du lite vad jag menar? Att så här, fan, det är hennes fjärde barn. Liksom.
Mm, här bor nog Klara.
Ja, och mitt femte barn då, från Kadellen. Där var ju inte någon inne överhuvudtaget hos mig i stort sett. Någon kom in med hörlurar ju.
Va?
Men inte jag sagt det till dig?
Nej.
Världens konstigaste förlossning. Mattias låg och kollade på någon serie och jag låg bredvid, och det var liksom inte så jätte starka verkar. Och det var lite konstigt, för Frans var ju också kall när han kom ut.
Va?
Så han fick ju ligga under värmetäcke i 3 timmar.
Oj.
Så han kanske inte var så himla hetlevrad där inne då. Jag vet inte. Men hur som helst så var det ju då Jag hade ju en tjej bredvid mig och en liksom, jag låg i ett mittenrum. Och jag har aldrig innan direkt tänkt på att det låter. Men här var det så här dödsskrik från typ alla rum. Jag var så här. Så till slut så kände jag fick sån ångest. Så de kom in så här, vi är ledsna, men det är liksom, vi har det är verkligen utsatta lägen i båda rum bredvid dig. Så att vi måste vara där, typ. Är det okej? Typ, gamla tanten som födde för femte gången. Jag var så här, absolut, typ. Och sen kom de in med hörlurar och bara, vi är ledsna, men vill ha hörlurar?
Nej.
Jo.
Men gud, med så här hörselkåpor.
Nej, men så att jag, liksom, jag kunde ligga och lyssna på musik.
Åh, herregud.
Det är så för att det var liksom sån
vrål situation.
Och sen så kände jag så här, nu kommer jag föda. Så jag sa till Mattias, så här, kan du ta av dig hörlurarna? Jag säger, jag ska föda nu. Han bara så här, va? Jag bara, jo, jag ska föda nu. Och så gick han iväg och hämtade honom. Och så bara, nej, men det är inte dags än. De kollade ju bara för någon timme sen. Jag säger, jag ska föda nu. Så att liksom, jag kastade sig, så här, puttades ner på en sån här trä. Ja. Ring liksom, så här, och så tre kryssningar och så, pff, så var han ute. Hade det varit mitt första barn så hade jag ju inte legat där och varit cool. Men det var lite så här, ja, men jag är här. Det var som att jag bara fann mig. Att, så här, ja, det är mitt femte barn och de verkar ha jobbigt. Jag får väl föda den här jävla ungen själv då.
Mm.
En märklig men det, känsla.
Ja, det är ju en helt absurd grej att föda barn. Och gud vad jag skulle önska att man kunde få stoppa in en man i den situationen. För att det är också, vi har ju skapat i vår kultur en vissa typer av förhållningssätt mot kroppen. Dels är ju kvinnokroppen så jävla problematiserad i och med att vi har sexualiserat kvinnokroppen så mycket. Så dels är den så här skam och tabubelagd. Alltså man får liksom, den ska döljas eller den ska behaga. Men det här barnafödandet, alltså jag minns ju det när jag tänker så här, på vad hade man med sig på barnafödanden när man själv, innan man själv blev mamma? Det var så här, Gudrun Schyman födde barn i barnkunskapen i nian. Det var typ det. Alltså så här, jag måste säga att jag tyckte det var så vidrigt. Att
fick
få
ni se den gamla klassiska filmen?
Ja, vi fick se det.
Nej.
Jo, delar av den. Och jag bara, alltså dels liksom så här, det här estetiska, att hur fan kan man ens göra en film om födande på ett så här svenskt landstingssjukhus med så här kortklippt Gudrun Schyman där det inte finns någonting vackert, det finns ingenting estetiskt tilltalande med det överhuvudtaget, utan det är bara så här fläsk, landstingskläder,
bajs
och typ så här konstiga människor som pratar, nej men liksom, förstår du lite vad jag menar?
Jag
alltså, det finns ingen sensuell känsla. Det finns ingen andlig känsla. Det finns ingen så här estetiskt vacker känsla. För en födsel är väldigt vacker. Liksom.
Mannskinnastöten-känsla.
Ja, alternativt så här, att allting ska vara så jävla icke-estetiskt. Liksom. Det ska inte få vara vackert. Det är bara så här, på med lysrörsbelysning.
För du ut när kan du gå hem sen.
Och så gå hem sen. Och så är det knäckebrödmacka på det och lite mellanmjölk. Så det var liksom den erfarenheten på något sätt. I övrigt så här. Och sen fick man ju höra lite så här skräckhistorier från morsans polare. Så här, oj, det blev akut kejsarsnitt. Eller så här, lite förlossningsstories kvinnor emellan. Och det var ju aldrig någonting som var så här, åh, vad underbart. Gud, vad härligt.
Nej, nej.
Inte bland de kvinnor jag hade kring i alla fall.
Men jag tror aldrig jag hörde någon prata om sin förlossning. Det var så här,
nej.
Det fanns inte. Och eftersom min mamma inte ledde när jag blev gravid, så säger jag hade verkligen inte en susning om vad det skulle handla om när jag kom in. Och det sa Jessica Frey också, att man kom in som man säger, okej, okay, I'm the entrepreneur, I'm the bitch tip, I'm the woman, så här, nu ska den ut. Så bara, aj! Man så här, kniper igen, så här, fly med vågorna. Så här, man kan ju aldrig innan föreställa sig hur det ska kännas. Och det är det som jag tycker är så jävla fantastiskt, men också som var så jävla chockartat.
Ja, men så för, och jag kan säga så här, att för min egen skull, så vi älskar ju och omfamnar, jag vet inte hur många gånger vi har nämnt henne i podden, men Asabia Britton, som ju nu driver en fantastisk ny podd tillsammans med sin syrra som är doula. Hon har ju folkbildat via sitt Instagramkonto på ett sätt som jag bara säger, gud, varför fick jag inte det här mig till livs när jag själv väntade barn första gången? Hon visar ju varje söndag bilder på födande.
Jag vet, så vackert.
Bara, det är så jävla vackert och det är så här, i början, det är lite grann som hela så här kroppspositivismen. Att man är så himla ovan vid att se födande kvinnor och alltså hur födslaren ser ut. Så att i början blir man ju så här chockad. Mm. Precis som att och det bara, är chockartat att se.
En moderkaka, oj.
Ja, och bara, what? Typ så här. Mm. Vi har liksom fått det där presenterat till oss i vår kultur som någonting äckligt.
Ja.
Utan sen när vi ser
äckligt och smutsigt och onödigt.
Så här, hur många liksom konstverk föreställer födande kvinnor med så här moderkakor? Absolut inte en enda. Alla bilder på kvinnor genom historien är när de är så här, antingen nakna och sexualiserade, alternativt så här påklädda kristna och håller i så här, en Jesusbebis som är så här helt ren och okladdig och bara ligger i någon slags halm. Så här, typ som att han aldrig har passerat ett sköte. Liksom.
Men det var ju så lustigt, kommer du att prata om det, att när Megan kom ut så hade hon ingen korsett eller någonting. Man såg att hon hade fått barn, det var liksom en mage under, och det var så här, va? Har hon en mage? Fortfarande, hon födde ju för 4 timmar sen. Att det så här, hon var den första som på något sätt liksom påskinade att det skulle vara någon, att hon hade varit inne och fött ett barn. Kolla Diana och kolla alla de andra kungligheterna.
Ja, Catherine heter hon, va? Alltså prins, kronprinsens gemål, Kate till exempel.
Middleton.
Storbrorsans fru. Hon kom ju ut så här, typ smalare än hon föddes.
Så var det för sig lite första barnen, men sen försvann ju det. Men nej, det är liksom otroligt. Och jag bad ju om att få lite frågor. Och jag är ju inne i det här lite, för att jag ska säga... Man har ju den där känslan av att, så här, att det är någonting som ska gömmas undan.
Mm.
Jag har ju fick ju en förlossningsskada efter Frans.
Mm.
Och jag kände ju det när han kom ut. Att så här, det gick för fort... Jag var inte beredd, jag öppnade mig för fort och det så här, kastade ner på den här pallen, han är inte med, han är inte krysta, och så bara så att det, en muskel i bakre slidväggen har gått av.
Mm.
Och du vet ju vad jag har försökt så här, med så här, värmeapparater som ska då
värmestavar, laser.
Det enda det slutade med var att jag fick brännskada. Jag vet att det inte skulle göra ont, men det gör ont. Oj, den är på 90 grader istället för 60. Alltså så mycket humbug och charlatanstämning för att kvinnor inte vet hur deras underliv mår. Jag satt på en tjejmiddag för några veckor sedan och det var så här, vi garvade så mycket. Det var så här, när kollar du på ditt underliv sist? Så här, nej, jag vet inte. Och då kom jag ihåg en tjejmiddag jag var på. För typ 25 år sedan. Och sen så att min kompis Stina så här, skickade bilder på någonting. Så här, till min telefonsklubb. Så vad fan är det här? Jag fattade inte. Så någon timme senare. Så, varför skickar du en bild på ett kalhygge? Hon bara, nej, men det är mitt underliv. Ja, men så här, ja, men det
är väldigt roligt.
Ja, väldigt roligt.
Skicka bilder på det en sån fitpick.
Nej, men vi hade... Ja! Vi hade något som heter Hillford Straff.
Jaha.
Ja, men hon la liksom sponken i små, så här, hon fotograf, så här, små filmrulls, liksom, ja. Och sen om man gjorde någonting då, så fick man det som straff att dricka en Hillfordsrulle med någon alkohol, liksom.
Ja.
Så att jag tror att det var så att hon hade fått något uppdrag. Jag vet inte, men det var bara så otroligt roligt. Jag var så här, men varför skickade du en bild på ett kalhygge nu när det var så roligt? Hon var så här, va? Nej, men det...
Gud, vad
roligt. Hon skickade liksom en fitpick. Och, men just det där att man liksom inte ens tittar på sitt underliv. Och man är så här, väldigt kritiskt inställd till det. Det kan jag tänka mig att killar också kanske är så här, den är för stor, den är för liten. Eller för stor kanske man inte säger. Men den är för liten, den är för kort, den är för röd.
Så jävla jobbigt. Så stor.
Och i och för sig vissa. Nämn inga namn. Kända människor. Ja, men hur som helst så är det någonting att man ska skammas. För det naturligaste som finns.
Ja, och att det är så här, som att det är också så här, ja, underlivet eller fittan, låt oss säga vad vi vill om den.
Ja, pulli. Man vågar ju inte säga något. Eller
nej, men liksom så här, att det förändras när man föder barn, det är väl inte så jävla konstigt. Men så här, hur många det är som tycker att det är så genant att gå att kolla upp det och så här, som går runt med... Vi hade ju faktiskt det som ämne i Karlavagnen.
Mm-hmm.
Och det ringde in så otroligt många. Det är så här ett ämne som vi tänkte så här, det här kanske är lite smalt. Kan man verkligen ha det så här? Och för det första man bara, vadå lite smalt? Ja, det berör ju liksom 50% av befolkningen. Det är inte dugg smalt. Bara för att det är så här ett ämne som då är förbehållet kvinnor. Och det var så många som ringde in. som hade fått liksom sina liv förstörda i stort sett. Mm. Och det här, den äldre generationens kvinnor, de fick ju överhuvudtaget ingen hjälp. Alltså det är ingen av dem som har fått ihopsydda muskler någonsin. Och när jag jobbade både i hemtjänsten men framförallt på äldreboende, då var ju framfall mer regel än undantag alltså. Nästan alla hade ringar. Alltså det var ju en typ av mekanisk då gummiring som man för in då i slidan för att hålla upp livmodertappen.
Du skämtar?
Nej, en sån ganska stor ring liksom. En gummiring. Så man bara hittade dem där på nattduksbordet. Man bara, vad är det här för någonting? Så här, det är mitt framfallsring.
Jo, det skulle liksom hålla tillbaka. Så när de kom hem fick de lägga sig. Fick den liksom.
Ja, och det. Och jag menar, jag kommer ihåg när jag var i Nepal och reste med SOS barnbyar. Och det var ju en kvinna där som hade fått framfall efter en extremt traumatisk förlossning där barnet dessutom hade dött. Så jävla fruktansvärt. Och hon hade ju då alltså en sån förlossningsskada så att hon var ju paria för resten av liv. Hon fick ju bo i menshyddan.
Mm, mm.
24/7 för resten av sitt liv.
Mm.
För att hon hade ju då en fistel, så hon läckte avföring genom slidan. Alltså det kan bli så om den bakre slidväggen är trasig. Ja, men så hemskt, det är så jävla många kvinnor som är drabbade av det här. Och i Sverige så är det ju också skitmånga som går hem från en förlossning och inte har en aning om. Alltså du är ju ett exempel på det. Ja, vilket jag tycker är så helt sjukt, för du är ändå ganska om dig och kring dig. Ja. Du är en av de få jag känner som har väldigt så här, alltså mindre skam och tabu kring såna här saker än.
Jag tänker så att man bara tänker så här, den där delen av kroppen är liksom, ja, den får slaskas bort lite så att man är en kentaur. Man bara så här, springer omkring där och liksom, man är sin överkropp på något sätt. Och jag vet inte, det var en tjej som skrev till mig angående det här ämnet som jag blev så här. Nej, så här, hej Ann, kan ni snälla prata om den obefintliga eftervården för nyförlösta och hur sjukt det är? Om hur kvinnor av sjukvården får lära sig att använda tumtricket. Vet du vad det är?
Mm. Att man liksom får trycka tillbaka bakre slidväggen för att kunna bajsa. Ja, men det är så sjukt.
Och det här då lär man då ut. Istället för att kvinnan utreds och behandlas för sina skador. Så var det också fint om ni lyfte att försäkringsbolagen inte anser att fiffen är försäkringsbar för att de anser att det inte bara är sjukdom eller olycksfall. Tack för att ni lyfter det här viktiga ämnet. Jo, men det finns faktiskt några försäkringsbolag som försäkrar förlossningsskador och det blir fler och fler. Men de första, de som är pionjärer, det var faktiskt min kompis Kajsa Ire. Och hon jobbar på Funderande Försäkringar, ej sponsrat. Och de startade en försäkring som heter 1000 mammas dygn.
Mm.
Och där kan man då få en förlossningsförsäkring helt enkelt.
Mm.
Och det kan man även få på Trygg Hansa och det finns fler försäkringsbolag. Så det är intressant, men det var ganska nyligen som försäkringsbolagen tyckte att det här var värt då att försäkra.
Men det är så sjukt.
Ja, men det är så sjukt. Mm. Man kan liksom försäkra sin jävla lilltå.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag var så här jätteung och på en fest, så här, lite bonkad. Jag fattar fortfarande inte till, men jag dansade in i någon kille. Så jag fick liksom, han skallade mig på något sätt. Så det gick upp ett liksom stort jack. Men så jag tog väl någon tejpbit och det dansade på. Och så gick det liksom några månader sedan och så sa, men skicka in det där till ditt försäkringsbolag. Eftersom du inte sydde det så får du säkert. Så gjorde jag det och så fick jag liksom ganska många tusenlappar ersättning. Men just en kvinnas hälsa och att, så här, att hon ska på ett värdigt sätt kunna gå på toaletten. Eller ha någon form av sexliv. Eller ja, hur som helst.
Det är ju så här att 8 av 10 kvinnor kommer att få någon form av förlossningsskada. Och det är ju absolut nödvändigt att veta om att de allra flesta läker av sig själva, såklart. Men det är också skitviktigt att veta att man kan få hjälp om man inte läker av sig själv. Och att det inte är rimligt att man ska gå runt och inte kunna bajsa till exempel.
Nej, men det är, liksom, alltså, det är helt absurt.
Mm.
Men en killkompis till mig, hans mamma hade precis opererat sig och var så här, hon är över 60. Hon var så här, men gud, jag hade ingen aning om hur illa ställt det var mitt underliv. Mitt sexliv är tillbaka, min självkänsla, min liksom, jag men, utseendet på mitt sköte. För det kan ju också förändras om man spricker väldigt mycket och liksom.
Mm.
Så att nu ska jag göra den här operationen och den är ju ganska komplicerad liksom. Det är en landstingsoperation ska jag säga. Och man blir nedsövd. tar mellan 25 och 80 minuter. Och sen kommer jag väl bli liggande då. Ja, men alla läker ju olika, men jag bara känner så här, det känns så bra att jag kommer göra det här nu.
Mm.
Och att få, det var som hon sa, min ja, läkare, hon som ska sy igen mig. Hon sa det så här, varför ska inte kvinnor få gå runt och känna sig som innan? Varför måste man så nödvändigtvis förändras och få stå ut med det för att man ska föda barn?
Mm.
Och jag kan tycka att det är liksom någonting som ändå förföljer sig. Man ska vara glad över sina brister, man ska vara glad över sin hängmang, man ska vara glad över det. Jaha, men om man inte är det då? Om man inte tycker om att ha ett framgång kring mitt framfall, ja men då ska man få hjälp. Tycker om att gå kring mitt framfall. Vi fick en liten, vi tar en liten fråga till då.
Mm.
Varför får inte fler bedömning? Jag fick det efter 6 timmars helvete med mitt sista barn. Efter bedömningen kände jag ingenting. Jag kände mig helt lurad. Varför ska jag genomlida 6 timmars helvete helt i onödan? Verkar jag eller min man kan prata om det ens nu efter 3 år? Så fruktansvärt var det.
Ja, men jag håller med. Ja. Det är liksom, jag har ju tagit epidural med alla mina 3 pojkar.
Mm.
Och det har ju varit liksom fantastiska förlossningar, alla 3. Men det var just med, vad fan var det, var med Igor tror jag. Som jag fick vänta på den där jävla epiduralen tills liksom 3 minuter innan krystvärkarna kom igång. Så då fick jag ju känna hur liksom hans huvud passerade spina taggarna och liksom spy av liksom en sån outhärdlig smärta och liksom så helt onödan. För att liksom det har aldrig varit så här. Och riskerna med epidural och en anledning till att man då kanske tycker så här, men vi kan väl se om det går bra. Det sägs ju vara att värkarna blir svagare oftast och att man inte har kontroll över krystvärkar. Men det där är ju också så här, det är högst individuellt. Och jag menar, jag har ju lyckats föda alla mina 3 pojkar utan både sugklocka eller värkstimulerande dropp. Det har ju gått hur bra som helst.
Mm.
Och även om, alltså med Lo kände jag inte krystvärkarna, för då fick jag så, jag fick så mycket epidural. På något sätt så blev det som att jag var förlamad i benen.
Ja.
Alltså det var inte bra. Alltså, men med Fox var det helt perfekt.
Mm.
Det var så här, det var precis lagom mycket så att man verkligen kände krystvärkarna, man kunde liksom jobba med i värkarna och i hela krystarbetet. Jag håller med, jag tycker det är helt bisarrt. Det är liksom bara så här, det handlar bara om att så här, nej men vi sparar pengar på er. Det finns ingen annan förklaring.
Jo, och lite så här att man ska liksom, att det är bättre då att föda naturligt och så här, sluta skåpa dig som min mormor alltid sa. Men så tänker jag så här, när jag gick till den där sadistiska tandläkaren. Så skulle, kan man ju säga så här, gud jag är verkligen, jag är jätterädd för att laga tänderna. Ja, hur många sprutor vill du ha?
Mm.
4 stycken så här, jaha okej, okay, tack så jättemycket. Det finns det inga liksom, men att föda barn. Men det är just det, för att den smärtan som män har, den har ganska snart åtgärdats i historien ju.
Ja.
Det
är det bara, alltså, all annan typ av smärta, i alla annan typer av sjukdomstillstånd. Mm. Har man fått någon jävla njursten eller, det är ju bara fram i moffen direkt. Men när vi föder barn, då kan vi inte ens få en epidural.
Nej, det är liksom, det är helt otroligt. Jag tänkte också på det där att, som Malin Eklund skrev, att hon, nej men hon krävde liksom att få kejsarsnitt sista barnet. För att hon kände sig, jag vill inte vara med om det där igen.
Mm.
Att jag liksom ska vara så orolig och rädd. Så att hon var så här, hon, ja, hon tjatade sig till det, eller man får gå på Aurora-samtal och sådär. Och då sa hon så att det var så många kvinnor som var så här, tittade ner på mig och sa, ja, nu tar du resurser av andra som egentligen behöver det. Hon fick liksom så jävla mycket bittra kommentarer och hat av andra kvinnor.
Mm.
Så det känns som så här, det är inte bara liksom män som är okunniga eller barnmorskor. Det är så här, det är att vi inte unnar varandra det, tycker jag på något sätt. Att det ska vara så här, om man nu inte själv kanske har, jag vet inte, det finns en missa.
Jag tror att det handlar sjukt mycket om att det inte är några politiker än som har gjort det här till en viktig valfråga eller till en jätteviktig politisk fråga.
Mm.
Utan så här, vården, resurser till vården. Så här, men det är lite grann som vi resonerade när vi skulle välja ämne till Karlavaren. Det är ett ganska smalt ämne. Bara, what? Nej, det är inte ett smalt ämne. Den smarta politiker som börjar prioritera förlossningsvården kommer ju liksom få så jävla mycket kvinnoröster.
Sen ska alla få en var. Man bara, men det är inte det vi har begärt. Nej. Vi har inte begärt att någon ska sitta och titta på oss en hela förlossning, men det måste ändå finnas så här, en inställning till så här, vad behöver du?
Ja, men om man, jag tycker också så här, hur som helst så är det Svenonius som ligger bakom förlossningsvården och krisen, alltså hon beskylls för att göra det. Men jag tycker också att det är konstigt, för Stockholm är ju blott, och de talar i sig hesa om valfrihet. Men vad har man för valfrihet när det gäller förlossningsvård? Förut hade vi i alla fall ABC-kliniken, vi hade ju alltså vi hade ju massor med förlossningskliniker som hade lite alternativ approach.
Nej,
men nu är det bara helt bortraderat. Nu ska man inte få ligga i en skön bubbelpool längre. Kommer du ihåg de här klinikerna som fanns? Att man skulle få ligga och få så här sterila kvaddlar och bada bubbelpool och vara i hemliknande
miljö. Nej, prata inte om sterila kvaddlar. Det är mitt livs mest matchade ögonblick.
Jag
såg den på barnburskorna. Då pratade jag med en kompis med som barnburskor. Hon bara, vi älskar när de blir sterila kvaddlar. Sterila kvaddlar är alltså att man sprutar in koksaltlösning liksom under huden. Och så ska det då lösa upp på något sätt.
Nej, det gör alltså ondare. Den smärtan tar ut smärtan du känner när du får en värk.
Men alltså, det är en helt idiotisk idé.
Ja, men det är samma princip som när man bromsar en häst. När man bromsar en häst så tar man ett rep och en liten träkloss och snurrar runt hästens mest känsliga del, mulen. Så det gör så jävla ont på hästens mulen så den blir paralyserad av smärta. Och då kan du göra precis vad som helst. Då kan du typ så här sy igen ett sår på hästens ben eller liksom...
Epidural hade inte varit...
Nej.
Nej, men du blev så upprörd. Nej, men nej. Och det, så här, det var mitt första barn. Och så här, men vill du testa sterila kvaddlar istället för så här,
det låter mysigt.
Nu har du så ont så nu tycker jag att det är dags för epidural.
Ja, nej.
Nej, för fan. Det skulle de säga sadistligister. Jag kommer ihåg så var jag så här. Det var så vedervärdigt. Mm. Det var en konst.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det förlossning. Och så tänker jag på min andra förlossning med Elon. När jag då blev ett djur. Och då kände jag så här, men gud. Om djuren har det så här, då fattar jag att det inte är så jobbigt för dem. Mm. För det som hände var ju att jag, eftersom jag inte längre var en människa, så hade jag heller inga liksom tankar på hur det här skulle ske.
Mm.
Eller att jag skulle säga, det fanns ingen, så här, det var bara biologiskt. Jag var liksom, jag lät som ett djur, råmade som en kossa. Precis så där lät det. Nej, men alltså, det var den där stora moderkakan att han var så stor. Jag tror så här, att kroppen gick tillbaka till något så här urminnes. Apropå som man säger att folk ungefär har samma språk, så här, ursprungsspråk. Att vi alla har någon kollektiv liksom, grammatik som man så här, kan vakna upp och prata ryska och sådär. Så måste ju finnas någon kollektiv ursprungskänsla. För att jag blev liksom, min kropp togs över.
Mm.
Har du känt det någon gång?
Nej, det har jag inte känt faktiskt under några av mina förlossningar. Och om jag tänker tillbaks, liksom, om jag hade fått göra om någonting eller hade fått önska hur jag skulle hade velat att det skulle vara. Och jag tycker det är så jävla absurt att ingen har, som sagt, hade det här varit en manlig syssla, då hade det funnits liksom så jävla mycket mer high-tech-lösningar.
Ja,
för jag hade gärna velat föda hemma.
Ja, det hade jag också tänkt.
Men det enda som hindrar mig är rädslan för att det skulle gå fel.
Mm.
För jag har ju den typen av erfarenheter också, eftersom Olga föddes liksom 10 veckor för tidigt och blev förlöst med akutsnitt och jag höll på att dö och sådär. Så det hindrar mig från det. Men varför finns det inte, alltså om jag kunde få hyra in en narkosläkare och en så här akutläkare som kan göra ett snitt på mig. Hör ni det? Om ni är där ute och jag råkar bli med barn. Jag gör det. Jag skulle betala. Nej, men jag skulle lätt kunna betala nästan upp till 1 miljon för att få göra det. För att få göra. Jag säljer. Jag säljer min själ, eller på så här. Nej, men jag.
Du kan ju sälja rätten.
Men håll med. Ja, precis.
Tyvärr
kan jag inte göra det. Nej, men fy fan vad jag hade velat göra det. Så här. Jag får vara i mitt hem. Det står en läkare som typ sitter och fikar nere i köket. Tills det går åt helvete. Eventuellt då. Då är han redo med skalpell. Nej, och liksom en snubbe som bara kan sätta en perfekt epidural. Fy fan vad jag hade velat det. Och man bara, varför finns det inte ett sånt team som bara kan åka runt i födande? Som att det skulle vara så jävla mycket dyrare.
Nej.
Alltså, eller?
Nej, men alltså grejen är.
Alltså vi sitter här och bara. Jag har läsningar. Rosa bussarna.
En mille.
Fittbussen.
Fittbussen tycker jag. Ambulerande gynekolog.
Ja. Klassik. Förstår du också bara för att slippa gå in i sånt där äckligt.
Vi måste gå in i den här branschen, älskling.
Mm. Styr upp. Nej, men alltså det finns så mycket att göra. Ja. Och jag tänker också så här. Estetik. Snälla, låt oss slippa så här landstingsbelysning. Mm. Jag fattar att när man jobbar inom vården att man kanske behöver den där typen av lampor. Men varför måste det vara fult? Mm. Varför måste det vara fult överallt? Varför måste man få gå från sitt hem och komma in i samma typ av miljö som det faktiskt dör människor i hela tiden? Det är ju någonting bisarrt att man ska ge liv där är människor som dör. Och det, apropå instinkter, det tror jag att vi människor känner när vi kommer in till ett sjukhus. Det är därför människor är rädda för sjukhus. Det är inte för att det är någon konstig kulturellt betonad fobi.
Nej.
Utan vi känner att så här, oj, här finns det adrenalin. Här är det rädsla. Här är det människor som kämpar för sina liv. Och där ska vi ligga och vara som mest avslappnade och välkomna livet. Det är någonting lite absurt med det. Det framförallt så är det ju ett tilltag för att skapa ett ekonomiskt hållbart system. Inte ett system som ska gynna föderskor, tänker jag. Utan det ska liksom spara pengar. Förr i tiden så fanns det ju så allmänna BB och förlossningen. Det låg liksom inte på samma ställen som, alltså Södra BB där Micke föddes, det låg ju nere på Rosenlundsgatan. Eller alltså det låg i alla fall, ja men typ nere vid Sankt Påsgatan där Maria Pol ligger nu.
Där man tvångsrakade så hon tog ut barnen direkt.
Det var jättemysigt också.
Det var Det var liksom, vi har inte frågasatt det för att vi har tänkt att det är så här det ska vara. Och det kanske var vidrigt, men vi gör ändå 1000 gånger om när barnet kom ut. Men jag tänker så här, jag har läst allt från så här, My Fälts till Malin Eklund till din. Det är en otrolig, jag ska säga så här, det känns som att jag själv blir helare när jag läser andra kvinnors förlossningsberättelser. Och det är precis du berättar om i MeToo. Och liksom, ja men all forskning och folk som träffas i grupp, vare sig de håller på med liksom kiropraktik eller medberoende eller vad fan händer. Så mår man ju bättre när man tillfrisknar i grupp eller pratar om det. Det är så här, men det är så, här, så procentuellt mycket högre och effektivare att liksom att prata med andra och tillfriskna. Att sitta hemma på kammaren och så använda tumgreppet och undra vad det är för fel. Jag har en kompis som Ja, och hon gick omkring i flera år och kissade på sig och säger, vågade inte säga något till sin man för han sa, nu vill jag skilja mig, jag tror att du har någon annan och du vill aldrig ligga med mig. Så här, för hon låg ju helt stilla när de låg, för hon tänkte så här, om jag rör på mig så kanske liksom allt det kisset kommer ut sängen och det klarar jag bara liksom inte av.
Nej,
det är så jävla sorgligt. Hon berättade så här, hon var ute på så här, dansa med sina tjejkompisar, vi går in på toaletten och hälla ur kisset liksom, ur stövlarna.
Nej,
ja, det var så här. Och det var ett barn. Och det är också sånt som man tänker, men gud, det där är sån förlossningsskada, det kommer liksom efter 7-8 barn. Och men för vissa, det där är också genetiskt. Det kan ju vara ett barn, så får man så här problem med kisseriet. Eller, så att det är så här, man ska alltid söka hjälp och man ska aldrig ge sig.
Mm. Barnmorskupproret, det är ju, pågår ju i detta nu. Och dela din egen förlossningsberättelse under hashtaggen förlossningsupproret och ställ dig bakom alla barnmorskor och kräv förändring. Det är liksom det enda vi kan göra. För att så här kan det bara inte få fortsätta. Och ta dina besvär på allvar. Du som lyssnar, alltså känner du igen dig i det som Ann har, eller som du har berättat här, Ann, då är det ju bara att söka hjälp och kräva, för det är ju tyvärr det som behövs. Jag har hört om så många som har fått, alltså vår gemensamma vän, min gamla granne, hon hade ju en väldigt allvarlig förlossningsskada som hon gick runt och liksom led av ganska länge innan hon fick hjälp att göra en omfattande operation. Jag menar, ju längre tid man går med en skada, desto svårare det är att operera och att göra det bra. Så att ju snabbare man ber om hjälp och kräver hjälp, och hon... Det var ju på den nivån att hon verkligen fick slåss för att få den här skadan reparerad. Och sen när de väl opererade så sa de så här, det här är helt bizarrt att du har gått runt med det här.
Ja, nästa måndag 7 på morgonen ska jag då operera mig på Nacka sjukhus. Dr. Sofia. Och jag tänkte att jag gör en liten live-dagbok där som vi sen spelar upp här i vår podd.
Mm. Skitbra. Ja. Det gör vi. Gud vad spännande.
Precis. Och om ni vill skicka något så här meddelande, lite som så här, fråga P1, så kan ni göra det DM oss bara.
Mm.
Om ni vill vara med oss kan vi spela upp det. Eller också så läser vi bara upp det i era förlossningsstor. För jag tycker det här är så sjukt viktigt. Och ja, det känns spännande. Det ska bli kul att se hur det går.
Mm.
Live-rapport från fittan. Tack för att ni har lyssnat. Vi kör
tack, tack snälla för att ni har lyssnat. Och som sagt, DM jättegärna oss om du vill dela med dig av någonting.
Ni får kring, vara anonyma.
Ja, såklart. Självklart. Om era förlossningar eller förlossningsskador.
Mm. Tack så mycket. Ja, nu ska vi träffa Camilla Läckberg. Gå på en liten middag. Som vi tipsade om förut så kan ni ju gå in med våran Storytel-kod. Den finns i på våra Instagrams bios.
Mm.
Och då får ni alltså prova Storytel 30 dagar gratis. Men det hörde ni om i det sponsrade inlägget. Puss och kram och ta hand om er och era underliv. Underbara underliv. Hejdå!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.